Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Röglepodden presenteras i stolt samarbete med Vågen Försäkringsbyrå på Östergatan 22 i Ängelholm.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Halleluja, som en av er skrev på Twitter när ni fick höra att vi är på gång med Röglepodden igen, och det är så vi känner här i poddstudion också, Daniel Roth, eller hur?
Exakt, härligt, underbart.
Ja, vi är tillbaka och en ny säsong är på ingång, och den har ju faktiskt redan börjat. Jag heter Mattias Hjelm, Linus Alins mick står tom.
Han har fått sparken. Han kommer fortsätta karriären i en annan mediemiljö.
Och med ännu en Röglepodd.
Nej, han är bara på lite ledighet. Men han är snart med oss.
Han är saknad, såklart.
Mycket.
Mycket. Men de som är allra viktigast för oss, det är varken Daniel Roth eller Linus Alin eller jag. Nej, utan det är ni som lyssnar. Utan er är vi ingenting.
Helt rätt.
Vi har en diger lista, såklart, med det vi ska ta upp. Och jag ska så här inledningsvis bara säga att det kommer en lite rolig hälsning på slutet, signerad inte Daniel Roth utan Mattias Hjelm. Så håll ut om ni vill veta vad det handlar om.
Ska du peta mig nu från
jag tar en semesteranekdot. Jag ska försöka att inte sväva iväg där.
Det känns ju jättebra att veta att du kommer axla den här manteln och ta tag i den här programpunkten under hela hösten.
Ja, det gör jag med glädje. Det kommer ju inte bli så många, vad ska man säga, historiska profiler då, men nåväl.
Ja, men jag har förstått vad den handlar om. Den är värd att vänta på.
Ja, säsongen är igång, som sagt. Och du, Daniel, är ju den som har varit i tjänst, och du var på Rögles ispremiär som var annorlunda i en bemärkelse.
Ja, och jag var veckan innan det även på plats när de återsamlades efter semestern och startade igång med löptester med mera bak på friidrottsanläggningen bakom. Så att det brukar vara lätt att hänga runt den här bandyklubben, men det har varit ganska svårt nu, och i synnerhet den här ispremiären. Som av kända coronaskäl är genomförs då bakom stängda dörrar, låsta dörrar bokstavligen. Det brukar ju vara en happening för 3-4 tusen människor och någon slags ett lättsamt och roligt glatt liksom avstamp inför säsongen. Men när jag kom till Catena och plåtdörren var bokstavligen låst in till isen, och jag fick ringa. Vi som är akkrediterade har hört av oss och är där i tjänsten fick få lov att jobba. Så jag tror vi var tre journalister totalt, och sen så såg jag någon som jobbar för Rögle också. Men det var allt.
Och det var lite flashbacks då till sista omgången derbyt Rögle-Malmö, som då var första matchen utan publik. Samma känsla nu?
Ja, lite grann, även om man har bevakat många träningar, så är det ju ofta så att man sitter nästan ensam i ishallen. Så att vara ganska alena som åskådare på träning, det har man ju varit med om, du också, många gånger. Det var ju, den Rögle Malmö var ju liksom en annan sorts, andra sorters känslor liksom. Det brukar vara förknippat med väldigt mycket publik och stämning och så. Det blir ju totala kontraster, men men det är klart att man slungades ju tillbaka dit i tanken verkligen.
Och jag med andra, vi har ju någonstans vad ska man säga, kanske inte blivit vana, men ändå förstått och varit med om detta utan publik på matchen några gånger med Helsingborgs IF då, som ju då har spelat ett antal matcher, så det kanske är lite mer ovant för dig just nu.
Ja, kanske. Jo, men så kan det säkert vara. Även om jag, man har ju också sett liksom sett flera HF-matcher och vant mig liksom med tanken att det är inte publikmatcherna längre. Det är tråkigt, men ja, vi får kanske anledning att återkomma till det, men det finns väl alla anledning att ställa in sig på att det skulle kunna bli en vana.
Fick du några intryck så där då från första träningen och från fystesterna? Någon känsla eller något?
Ja, men känslan är väl att väldigt lite omsättning i truppen, bara 4 nya spelare. Känslan är ju att man börjar liksom verkligen inte från början, utan man börjar liksom på en ganska hög nivå, får man väl säga. Jag menar, back, vi kommer väl in på lagdelen liksom, men det kanske var premiärbackparen vi såg på första träningen, och det känns som att det är en väldigt oljad grupp med en väldigt stark kärna, så jag skulle kunna tänka mig att det är väl alltid en utmaning att komma till ett nytt lag, men att komma hit under de här premisserna så mycket på plats, jag tror det har varit det är nog en ganska en förhållandevis liksom smidig väg in i det här laget för de här 4 nya spelarna. 2 av dem har dessutom varit här hela försäsongen.
Men hur spikad är truppen i det här läget då? Liten omsättning, bara 4 spelare in så här långt.
Nej, men spikad är den ju inte. Vi har ju intervjuat både Chris Abbott och jag gjorde själv en intervju med Kristoffer Malm för ett tag sedan, assisterande sportchefen. Och de har sagt samma sak, att de letar i första hand efter en center, en rak ersättare till Ted Brithén. Så söker de även en högerfattad ytterforward. Det är väl så som de har sagt länge, och de har pratat om att det börjar röra på sig borta i Nordamerika och att det kommer att bli spelare lediga där, med tanke på att NHL inte planerar att starta nästa säsong förrän i december.
Det har ju ryktats om Joel Kjellman. Vad har du för information där?
Men jag läste att Chris Abbott bekräftade häromdagen för Hockey News att han är inte längre aktuell. Det namnet kan vi nog stryka från listan.
Du har fler namn på den listan?
Men det var väl i dagarna har det också rapporterats att Jesper Sellgren lånas ut till Frölunda, och där har olika medier, både Expressen och Hockey News tror jag, skrivit att Rögle var med i matchen. Vad ska man säga? Jag höll på att säga förvånande med tanke på att Rögle sagt att de inte söker någonting på backsidan, men det förstärker väl lite grann den känsla efter hela tiden att skulle de ramla över någonting riktigt intressant på backsidan, så tror jag inte att de tackar nej. De är ju en kort, kan man säga. De har tappat Curran, som kanske är 2 spelare.
Och de, ja.
Och de har tappat...
eller 3.
Och Daniel Bert har också lämnat. Så de har på plussidan då Lukas Ekeståhl Jonsson, och så fått hem Jakob Bondesson. Men känslan är väl där att rätt namn, och de slår nog till.
Ska vi stanna till en del här nu vid just Cody Curran?
Kan vi göra? Det kan vi alltid göra.
Ja, det kan vi alltid göra. Vi kommer aldrig ifrån honom, och det vill vi inte göra heller, med tanke på allt han bjöd på för alla som följer hockey och SHL och inte minst Rögle.
Nej, jag har även varit i intervjuat honom här under sommaren när det blev klart att han signade med Anaheim.
Efter att först ha varit på väg till KHL och köpt säg fri.
Ja, exakt. Så skickade jag ett mejl på chans, och han skickade tillbaka sure, anytime. Fortsätter vara liksom superproffsig. De har alltså varit med många som är att den proffsigheten liksom upphör i samma sekund som man flyttar härifrån. De har liksom inga obligations längre att representera klubben, men han är Det är en speciell karaktär där.
Verkligen. Och en spelare som Rögle såklart gärna skulle låna in igen. Precis som man har gjort med Nils Höglander, som ju då har skrivit på kontrakt med Vancouver.
Mm.
Men i Currens fall handlar det om Anaheim.
Ja, exakt. Och när jag intervjuade Kristoffer Malm så frågade jag om Curren lite på... Jag vet inte, det var inte ens... jag trodde kanske inte ens att det skulle ge någonting själv. Det var bara en chansfråga. Men då sa ju han att han inte ville kommentera det om de siktar på att låna in honom under hösten. Så det fattar man ju direkt att de gjorde. Och det bekräftar ju Chris Abbott för Hockey News också, att man undersöker möjligheten att ta hit honom under hösten och låna in honom fram till NHL börjar då.
Mm, för att NHL senare lägger sin start.
Exakt.
Och Rögle med Cody Curran är ett lag, Rögle utan Cody Curran är ett annat.
Ja, men vi kan väl dröja över det. Liksom, jag såg att det kom en Twitterfråga på det temat också. Ska man göra det? Har vi några åsikter där? Vad säger du? Ska man låna Cody Curran om det är liksom villkoret att det är en kort tid fram till NHL börjar?
Inget snack. Självklart. 100%. Definitivt. Ja. Tvärsäkert. Tvärsäkert.
Ja.
Säger jag.
Jo, men så är det ju. Jag intervjuar Niklas Hansson, Currens parhäst för säsongen, i stort sett varje träning, varje match. Han sa väl samma sak att ungefär samma sak att det är 14 klubbar som är sugna på att låna honom, även om det är liksom under kort tid. Och med tanke på att han så etablerad här, det är i stort sett samma lag som för säsongen, så skulle han ju, och alla vet vilken spelare det är, så även om en del skulle bli blåsta på lite istid, så tror jag att folk skulle välkomna honom med öppna armar.
Och det är så att starten av SHL, alla säsonger, är jätteviktig. Man kan prata om ett maratonlopp och 52 matcher i grundserien, men kommer man efter så är det vanligt att man förblir efter. Rögle är själv ett väldigt bra exempel på det. Förra säsongen, väldigt bra start för en gångs skull. Det blev också den historiskt bästa säsongen någonsin. Det är ju historiskt. Så med Curran tror jag att det är garanterat bra start. Utan, inte lika garanterat, men förmodligen bra start igen. Men det är klart att man ska ta vara på den möjligheten om den finns. För att ge sig själv en flygande start igen. Och sen när han lämnar då, så har man någonting att bygga vidare på. Man har en grund, man har ett antal poäng och man har skapat sig ett försprång, tror jag.
Ja, jo, men så är det. Jag intervjuade Daniel Saar någon gång i somras. Och han, när vi liksom... lite grann skojade om att det kommer att bli ett helt annat spel utan Curran, så sa han det när han blev seriöst gå igenom och titta på alla mål vi gjorde, liksom titta vem som slår alla öppnande passningar rakt igenom. Alltså han ligger ju bakom så otroligt mycket, och så är det ju, det framgick av alla statistikkolumner.
49 poäng, 2 är poängligan. Ligans mest värdefulla spelare enligt spelarna själva.
Ja. Nej, men det blev väl intressant att följa, men en intressant twist.
Ska vi ta lagdel för lagdel?
Kan vi göra.
Målvakterna. Så har det ju skett ett byte där. Kristoffer Rifalk är ju kvar, men Roman Will flyttat vidare till KHL och in då Johan Gustafsson. För Frölunda keepern som ju har SM-guld därifrån.
Ja. På pappret får man väl säga ett litet nedköp. Även om man då såklart jämför med liksom den Will som lämnade. Och kanske inte den Will som kom för ett år sedan. Men med det sagt att liksom Will växte ut till en toppmålvakt i SHL. Johan Gustafsson... Först en lite stökig säsong i Frölunda där han blev lite utkonkurrerad. Sen en säsong i Tyskland som på, åtminstone statistikmässigt inte ser ut som någon liksom supersuccé. Så det är klart att...
Nej, skulle man lyfta in den målvaktsprocenten eller kanske den här goal against average som han hade under säsongen i Tyskland, så skulle han vara långt ner i SHLs målvaktsliga.
Men det går väl att se det på olika sätt. Jag tycker någonstans att strategin är lite grann som de har kommunicerat även bland utespelare, att tanken är inte att ersätta de allra bästa spelarna med motsvarande liksom kaliber, utan tanken är att bygga människor, att utveckla spelare till att bli någonting som de kanske inte är idag. Jag kan väl bara tolka det som att man tror otroligt mycket på Kristoffer Rifalk, som har haft liksom en uppmjukningstid liksom, och att man tror stenhårt på honom. Och sen, visst, Johan Gustafsson har ju bevisat sig i SHL förr, så att ja, dömer liksom inte ut det på något sätt, men det är klart att det var en riktig stjärna som lämnade, och sådana lämnar ju lite tomrum efter sig.
Backsidan, har du varit inne lite grann på?
Får jag bara säga en grej till, ja, förresten, Johan Gustafsson. Känslan är ju att man ser när de löptestar med mera att Rifalk är ju väldigt kraftfull målvakt. Mycket muskler, tung liksom, kropp. Johan Gustafsson känns ju ganska lik Vildar för att vara målvakt, om man får uttrycka sig så kategoriskt, så är han ju otroligt liksom snabb och smidig, ligger liksom bra till i alla löptester, ser ju liksom otroligt spänstig och liksom snabb ut, så det ser ut som att man har och bygger lite vidare på det, en stadig målvakt och en lite mer atletisk.
Det ska bli spännande att se hur de kompletterar varandra under säsongen, och när det blir växelspel mellan dem, när de ska stå och inte stå, om de boostar varandra precis som Rifalk och Vill gjorde med varandra.
Ja, men det tror jag, och framförallt finns det väl en bröderna Abbott har väl, nu blir jag svårt skyldig här, men känner väl till Johan Gustafsson från Luleå också, va? Har jag bestämt för mig.
Det bör vara så.
Men han, det är ju liksom en dokumenterad lagmänniska. Så långt har de ju ändå kommit med sin rekrytering, att de är väldigt, väldigt duktiga på att hitta spelare som passar in och som är här för, som gör andra människor bättre. Men det är intressant att se om han kan få lite förnyad fart på sin karriär. Han är inte lastgammal direkt.
Nej. Vi hoppar vidare nu då till backsidan. Du har ju varit inne lite på det. Lukas Ekeståhl Jonsson, ny alltså från Färjestad, som de har stora förhoppningar på såklart. Annars skulle han inte ha värvats in, och det har de ju många varit inne på också, att de ser stor potential i honom, att få ut ännu mer av honom än vad Färjestad fick. Och Niklas Hansson var ju en av de absolut bästa spelarna förra säsongen, genomgående, genomstabil och på en hög nivå, är ju kvar, viktigt. Där bakom, ja, det finns ju en del intressanta namn, tänker jag. Någon som fick genombrott i fjol, och så finns det ju andra kvar också från förra säsongen såklart, eftersom det bara är en ny in då.
Jo, men det är lite så som både framförallt Chris Abbott och de har pratat i de termerna, att vi kan inte ersätta Cody Curran. Vi kan inte plocka in en back som är som honom. De tror ju såklart stenhårt på Lukas Ekeståhl Jonsson, men de pratar också i termer att Niklas Hansson kan ta ett större ansvar. Samuel Johannesson, som breakade rätt ordentligt förra säsongen, ska också ta ett större ansvar. Så att liksom, ansvarsfördelning är väl snarare liksom modellen.
Men finns det ändå inte ett frågetecken på backsidan här totalt sett jämfört med övriga lag i ligan, om nu Cody Curran inte kommer överhuvudtaget?
Jo, det får man väl ändå säga. Det finns väl lite dokumenterad kraft, som du sa, Niklas Hanssons höjder, en av SHLs bästa backar. Han matchades ihop med Lukas Ekeståhl Jonsson redan på första träningen, och det känns som ett stadigt backpar. Erik Jelena tog plats med Samuel Johannesson redan på första träningen. Känns ju också stabilt. En lite erfaren och en som någon tror stenhårt på. Sen Lesund och Shearer i tredje backparet. Och där bakom då Samuel Jonsson och Jakob Bondesson. Men nu, min nyckel är väl någonstans på kanske på den sjätte platsen, Craig Shearer. Som jag skrev en krönika för ett tag sedan att 2017-18 var han gjorde 28 poäng för Rögle. Och han var ju en av, då var han en av SHLs mest kompletta backar. För säsongen 5 poäng. Han var petad. I slutet satt han på läktaren. Han var inte ens sjunde back. Det var ju kraftfulla markeringar från ledarstaben som jag ser det. Utan att veta vad som har liksom, om det har hänt någonting eller så var det ju ändå ett tydligt liksom, en väldigt tydlig markering att vi är väldigt missnöjda med dig.
Han kom liksom aldrig in i säsongen. Och var säkert en av de som var jag ska säga glad över att säsongen tog slut. För det är ju ingen förrän man har tagit guld. Men ändå en som säkert kunde känna att ja, den här säsongen får jag lägga till historien. Och den går inte till historien som en av mina bättre.
Nej, det var en riktig skräpsäsong. Han kom och gick sönder direkt. Var borta mycket och hattigt och kom liksom aldrig upp på några höjder som han själv kände igen. Nu hade han ett kontrakt över denna säsongen. Hade han inte haft det så hade han aldrig någonsin återvänt nu. Det tror jag inte. Men det bygger väl på liksom, nu kokas väl allting ner till karaktär. I vilket skick har han kommit tillbaka? Är han bättre fysiskt förberedd än man för ett år sedan? Kan tränarna släppa det som hände och liksom utdelat färskt förtroende. Det sista skulle jag väl ändå tro eftersom han är här och han det är ju också en lagspelare som är, och har varit omtyckt och så att det finns ju inga tveksamheter där liksom, men det måste ju ändå ha varit någon slags förtroendekris om man ska säga. Han kom som artistskattare i fjol vilket innebär att rimligen en av de bäst betalda spelarna och så fick man tillbaka så lite. Jag skulle vara nyfiken på vad som har hänt bakom liksom kulisserna, hur man har pratat och hur man har resonerat och kommit fram till att ta nya tag. För att någonstans känns det inte som att det bara har varit liksom, hej då, nu åker jag hem och så har han kommit tillbaka. Liksom. Det måste ha hänt mer än så.
Krav och press på Craig Shearer på ett sätt som han kanske inte har känt tidigare.
Nej, jag vet inte. Men nu är han ju med från... Det är ju skillnaden från i fjol. Då kom han ju sent när serien hade börjat. Nu är han här från återsamlingen, precis som alla andra. Är med i laget hela försäsongen. Spelar ihop med Lesund till en början som oftast går som en klocka. Så att, ja, men det är väl lite upp till bevis, även om han är veteran och varit med länge.
Över till centersidan, för där har vi ett namn som vi inte pratat om än, men som är ju nästan i Cody Currens kaliber av tapp och tyngd. Ted Brithén, alltså inte kvar i Rögle utan ska spela nere i Schweiz. Och det är ju där den här värvningen av en center kommer in i bilden.
Ja, här är väl än så länge den svagaste länken i laget. Ted borta, inte ersatt. Det är ju otroligt mycket poäng och mycket annat också. Han är härifrån och jag vet att han är en av dem som har varit mest liksom, vågat stå upp mot den sportsliga ledningen som är väldigt stark med Abbotts. Och sen dessutom att Mattias Sjögren är opererad och inte med laget ännu på is. Vilket innebär att man är ganska tunn på centersidan för tillfället.
Simon Ryfors tog ett antal steg i fjol. Och du har varit inne på det att här har vi förmodligen andra centern i laget numera. Klättrat i hierarkin från fjärde center uppåt.
Jo, men så känns det väl. Det är en användbar center som har stort förtroende bland tränarna och som har tagit steg hela tiden. Tog stora steg för säsongen. Det ska bli intressant att se om han kan kanske bli en... Ska han bli liksom en fungerande andra center i ett lag med toppambitioner, då måste han nog bli en mer producerande spelare.
Det är hans akilleshäl.
Att få fart liksom på kanske på sitt skott och det, han är en ganska puckskicklig center, men att det känns som att han måste, det måste hända någonting där om han ska bli kvar där över tid.
Han skapar sig och blir skapad eller får chanser, heta chanser, stora chanser, och behöver fler stora chanser för att göra mål än en del andra.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Och det är där det finns förbättringspotential.
Men annars får man säga, det känns som en ganska stark forwardsida. Man har kanske en färdig kedja redan nu med Mattsson, Anton Bengtsson och Erik Andersson som gick som en klocka tillsammans förra säsongen. Man har alltså karaktärstarka spelare, Leon Bristedt som en toppspelare i SHL förra säsongen, Dennis Everberg lika så, Daniel Saar, man har fått behålla Höglander. Det finns ju liksom, alla de jag räknat upp är liksom ingen av dem är spelare som är beroende av att bli burna av någon annan. Det är spelare som gör andra bättre. Så känslan är att det finns ett jätteintressant skal på förhållsidan.
Ja, två stycken som kommit in också då, Adam Tambellini och Brady Ferguson. Och Tambellini, ja, det är spännande namn båda två här. Tambellini som ju, jag tror han hade, ta fram ett fuskpapper om jag gjorde det lite snabbt, men han hade väl bäst poängsnitt av alla i allsvenskan. Han slutade i och för sig på femte plats i poängligan då, men snittet är ju sjukt bra alltså. Han gjorde 28 mål och 35 poäng på 37 matcher. Jag tror det är 1,7 poäng per match eller något sånt.
Över 60 poäng totalt, va?
Ja. 28 plus 35, det är alltså 63.
Mm.
Ja, det där ska bli högintressant att följa i SHL under Abbots också med deras hockey.
Jag är ju en av få som har sett de här två människorna röra sig på en is än så länge. Förutom de som är i laget då.
Ja, du är ju det.
Jag kan väl, mina vittnesmål är inte så många än så länge. Jag kan väl säga att båda två är ganska storväxta spelare. Framförallt Tambellini. Men även Ferguson. Alltså, långa, resliga, känns som ganska rappa spelare båda två, ser liksom vid den första anblick ut och passar in liksom perfekt hockeymässigt i det som de håller på med. Känns sen att Brady Ferguson var center på första träningen. Han har spelat både center och ytterforward, men med tanke på centersituationen just nu så är han nog, kommer han nog att börja som center i alla fall. Och det är ju, även Erik Andersson var center i en av kedjorna.
Brady Ferguson, båda de här två killarna är 25 år killar, men båda männen är 25 år. Och Brady Ferguson gjorde 24 mål, 39 assister på 63 matcher i ECHL. Jag tycker det här är kul att man fiskar upp någon som inte är så där jättekänd för gemene man och gemene kvinna, utan kanske ett fynd när det kommer till kritan i SHL. Och de här är alltid en sån där extra krydda på anrättningen, tycker jag, för att se vart tar det vägen. Fågel eller fisk?
Ja, det återstår att se. Känslan är väl att det är en, som man brukar säga, en Abbott-värvning. De hittar lite sina egna vägar. Jag tror inte den här killen har varit på 13 andra sportchefers bord. Det känns som en, och då har de ju själva pratat om, en spelare som de scoutade hårt för några säsonger sedan, som sen försvann iväg ur sikte för dem. Och när han nu blir tillgänglig så, så känner de att de ville hugga. Och då är det kanske då är han kanske inte liksom karvad för varken den här centerplatsen eller den här högerfattade ytterplatsen. Högerfattade forwarden. Han är dessutom vänsterfattad. Så att,
Men ska vi sammanfatta hela det här forwards-centerpaketet med att ska det bli en fortsatt resa uppåt för Rögle så behöver man hitta en center till av Ted Brithéns kaliber?
Ja, men den är ju nyckel, det är ju nyckelrekrytering. Den kommer att styra mycket, men de har ju vingarna står liksom klara på sidorna, liksom har urstarka ytterforwards, offensivt starka, målfarliga. Det är ju liksom piloten som ska in nu i mitten på något vis. Så då kommer det bli bra, det tror jag. Men det är en väldigt viktig rekrytering, den här centerplatsen.
Vi släpper truppen och tittar framåt mot säsongen. Som det är just nu i alla fall då, och lär vara stängda arenor till en början. Ingen publik. Vi får väl se vad Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer fram till i dagarna eller i veckorna, vad det nu handlar om. Men vi får väl utgå från att det inleds utan publik i alla fall.
Ja, kan vi det?
Jag vet. Nej, det kan vi inte, men det är det vi har att förhålla oss till här och nu.
Ja, jo, men det är väl klart, om man delar in det i sannolikhet så är det väl mer sannolikt att det är så. Men jag skrev själv en krönika för 2 dagar sedan om att jag tycker att det har inte varit tyst och låst länge nog. Jag har ingen förespråkare för att man ska liksom kötta in 5000 pers, det fattar jag också att det går inte. Men som många andra är jag väl förvånad över att det kan liksom 3500 pers kan liksom brottas i kalsonglådan på Ullared, men och det kan liksom välla in hur mycket folk som helst som ska köpa flottiga burgare, men ishall som har, eller arenor, men Olympia som har kapacitet 15-16 000. Det får inte komma in en enda människa. Det är klart att det är svårt att få millimeter rättvisa, men känslan är att borde man inte komma dit snart, att man kan börja åtminstone prata i de termerna, att hur kan vi öppna upp under ansvarsfulla former?
Jag är beredd att hålla med dig i mångt och mycket. Jag är ingen människa som är för inkonsekvenser, och där är jag fullständigt enig med det. Det är inkonsekvent som det är i Sverige idag. Sen är jag kanske mer fundersam på om det är så att det är publik som ska släppas in i det här skedet. Om det inte snarare är så att man ska bromsa på de här övriga, inte evenemangen, men
kalsonglådan på Ullared.
Ja, exakt. För att få det mer konsekvent åt andra hållet. Sen ville du att, har det inte varit tyst länge nu? Jag blev ju mer än lovligt trött på fotbollspamparna som skrek högt och skramlade något rejält och uttryckte sig på ganska icke-resonabla sätt, tycker jag, när man ska försöka komma fram till en lösning. Och jag vill inte se det från hockeyfolket, börja stå och skrika och bara vi ska och sen... Ja, det är väldigt många människor som har drabbats av coronapandemin. Inte bara att människor tyvärr och tragiskt har dött, utan alla runt omkring, tiotusentals förmodligen då, som har drabbats och har det väldigt tufft med konsekvenser av corona och alla anhöriga till det. Och jag tycker man ska ha respekt för det här, och det har alla, men man ska också ha det i ett tonläge när man visar respekten, och där tycker jag att fotbollsfolket inte har imponerat. Så jag vill inte se något liknande i hockeyn. Ska det in publik, ja, då vill jag se att det här sköts eller pratas i en mer vuxen dialog. Och fortsätter Folkhälsomyndigheten och regeringen hävda att det ska inte vara publik, ja, men då tycker jag då får de bita sig själva i svansen och faktiskt styra upp det på kalsong, Ullared och övriga ställen.
Ja, nej, men jag håller med dig. Det har varit en osmaklig ton. Jag reagerar precis som du. Det är klart att Men jag tycker bara att man måste börja prata om det i alla fall, och det kan man göra på olika sätt. Det är ingen mänsklig rättighet att gå och titta på hockey eller fotboll i tider när hela världen gungar liksom. Det, men om man är liksom är lösningsorienterad, så kan man väl i alla fall börja prata om saken.
Och jag tycker inte att Folkhälsomyndigheten ska hålla på och heller från deras håll och stå där som stolta tuppjuckar och liksom, alltså det finns inget ord som heter så, men stolta och vägra kompromissa och sådär och hävda att publik inte skulle klara distansering. Det tror jag i princip skulle vara omöjligt, för att det ser vi att det är omöjligt på ICA Maxi, på vilken, eller på Coop, eller på var den är någonstans. Folk, det går inte med distans. Så det argumentet ska inte Folkhälsomyndigheten köra med och hävda att publiken inte klarar det. Nej, det kommer de förmodligen inte göra, men det gör man ju inte på andra ställen heller. Så konsekvens ska det vara rakt igenom, tycker jag.
Men det är klart att det är ju en tung fråga. Det är ju väldigt, väldigt mycket pengar inblandat. Daniel Kock, klubbdirektör vd Rögle, bekräftar för mig att en hel säsong utan publik skulle förmodligen kosta Rögle 40 miljoner. Och med ett eget kapital på 10 ungefär, så kan man själv räkna ut att det skulle kunna gå på röven rätt ordentligt. Jag har hört folk som är i liksom SHL-kretsar på olika sätt som där klubbar har flaggat för att får vi inte liksom in publik, så kommer vi att gå i konkurs i oktober-november. Jag vet att det är klubbar liksom som har flaggat för kanske en förlust på 70 miljoner på en säsong. Då börjar det bli stora pengar. Så det är ju enorma insatser, och det är ju liksom det är på liv och död på ett annat sätt. Hela corona är liksom fråga på liv och död, men för idrottsklubbar är det också faktiskt en fråga om liv och död.
Det är en otroligt svår fråga. Det går inte att säga, tycker jag, vare sig åt ena eller andra hållet, att självklart ska vi göra så här eller självklart ska vi göra så här. Jag fattar den grejen också. Jag vill verkligen ha publik på arenorna, så missförstå mig inte när jag resonerar här. För mig är det här en Jag står på två ben i det här. Jag är inte säker åt något håll faktiskt. Och det är väl ingen, men nej, det är konsekvensen jag vill ha.
Men känslan är väl att det har börjat hända grejer de sista dagen. Jag efterlyste liksom att folk ska prata om det. Jag tycker att det pyser och alla hål nu helt plötsligt. Både fotbollen och hockeyn och framstötar. Och idrottsministern har börjat prata och börjat öppna lite dörrar, så att nästa vecka vet vi kanske lite mer. Vi får väl plocka upp tråden då igen.
Ja, det lär nog bli en lång bänk i det här.
Jag är rädd för det.
Ska vi släppa det med...
Ja, för vi löser väl inte coronagåtan här och nu, du och jag, va?
Nej. Det gör vi inte. Jag kan bara säga så. Samtidigt så säger man ju hela tiden att vi måste lära oss, alla experter och så, vi måste lära oss att leva med det här, för det här kommer att vara flera år. Ja, men det talar vi för lite publik då på arenorna. Ja. Nåväl. Med det sagt, över till en Twitter-fråga, Daniel.
Men har vi det då?
Ja, det har vi.
Men så läs den då.
Ja, nu har inte jag telefonen framför mig, men jag vet vad den handlar om.
Kör.
Ja. Hur är det med Nick Sörensen? Jag vet inte om det var ordentligt så, men...
Jag ska ärligt säga att jag inte vet. Det enda jag har förstått är att liksom, han är ganska långt ifrån hockey. Liksom. Jag har inte sett honom i arenan på länge. Men hur han mår, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag vet att vi har ställt frågan vid något tillfälle om han ville prata, och det ville han inte. Jag kan inte svara på det, men jag skulle bli förvånad om man ser honom på någon hockeyrink i vinter i alla fall. Men det är en ren gissning från min sida. Så att, ta inte det som någon sanning.
Nej, och i Nick Sörensens fall så handlar det om upprepade hjärnskakningar genom sin karriär. Där vi då inte vet om det blir en fortsättning eller inte.
Nej, vi får... Jag kan bara passa på den Men att, eftersom han har varit i Rögle så tänker man att skulle han närma sig någon form av comeback så skulle man ändå sätta honom där i något sammanhang. Men det har inte jag gjort.
För ja, vi kan bara hoppas för hans eget bästa att han mår bra, att du mår bra om du lyssnar på det här. Men, ja, och att du får komma tillbaka och kan komma tillbaka. Men som sagt, viktigast är hälsan. Och går det inte så går det inte. Det skulle vara otroligt tråkigt för honom först och för alla som följer Rögle hockey. Nåväl, en hälsning har jag utlovat.
Får jag sticka emellan med en spaning först då? För ja. Så sparar vi din till sist.
Ja.
Får man hylla en lyssnare?
Ja.
Gregor Ginnemo, vilken king alltså.
Vad har Gregor gjort?
Han har sammanställt i Excel-form alla betyg som vi har satt på alla spelare.
Skojar
efter
du?
Varje match. Och skickat bifogat som en Excel-fil efter säsongen. Inte ens vi har den sortens dokumentation på våra egna grejer.
Wow!
Så Gregor, han är ju faktiskt vår nya första sekreterare.
Så han har alltså sammanställt, lagt ihop alla spelares betyg för alla matcher och sen fått fram någon slags snittbetyg på varje enskild spelare.
Ja, räknat snitt. Han har även lagt till som blivit matchens lirare, så här finns ett statistiskt underlag som heter Duga. Så vi kan väl säga att bäst snitt av alla första säsongen hade Roman Will. Han snittade 3,5 på en 5-gradig skala.
Mm.
Näst bästa betyg hade Niklas Hansson, 3,24. Och bäst bland forwards Simon Ryfors, 2,94.
Oj,
ja.
Vad säger det här om oss? Vi har stått här och pratat om Cody Curran. Han borde väl ligga på 4,8. Jag har väl dragit ner betyget någon gång felaktigt. Och Ted borde väl ligga väldigt högt också.
De ligger högt båda om och de ligger skugga precis efter. Men det är väl det kanske säger någonting om liksom stadighet. Om Curran hade liksom enorma highs så hade han några lows också. Niklas Hansson bara tugga som en utombordare från första till sista. Simon Ryfors likadant. Det är ju människor som tuggar hem bra betyg. Liksom även om man torskar 3-2 en medioker och tisdag upp i Gävle så faller ju sällan liksom de två ur ramen. Det är väl min enda gissning.
Men vilken cool grej! Alltså, jätteapplåd till dig. Vilket jobb du har gjort.
Ja, det är stort. Vi bugar och bockar. Vi har fina lyssnare och läsare där ute.
Ja, det är ett understatement.
Men du har en spänstig hälsning att bjuda på.
Ja, jag ska försöka. Sammanfatta detta kort. Okej, vi kör på.
När spelar han i Rögle? Ska jag gissa vem det är nu, eller?
Ja, det kan du försöka.
Du brukar stå och gissa katastrofalt på mina.
Gissa.
Du har träffat...
Nej, det är ingen spelare. Du kan inte gissa.
Du har träffat Len Hackborn i åtta, va?
Ja, ungefär så. Men, jag pumpade ju upp genom hela Sverige upp till Abisko och vandrade till Nikkaluokta. Gjorde någon slags hardcore-grej där. Det är ju en podd i sig, så jag ska inte dra hela den resan, vad som hände och allt så. Men på dag, vad blir det då? Tisdag, onsdag, torsdag så kom jag fram till Kebnekaises fjällstation vid 11-tiden. Slängde i mig en mål mat och så bara, okej, upp på toppen. En 10 timmars tur sägs det, men jag tog det lite snabbare. Och jag gjorde det i löparskor. Det är också en historia i sig. Det finns en förklaring, oerhört korkat, men det finns en förklaring. Nåväl, jag vill bara säga det att ni Rögle-fans finns överallt.
Även på Kebnekaise?
Ja, även på Kebnekaise. Alltså vägen upp är ju mödosam, milt uttryckt. Och fruktansvärt tålamodsprövande. Och när jag var i princip helt färdig och man ser bara de här röda markeringarna när man ska upp för de här branterna och så klättrar man och klättrar man och klättrar man och det bara dyker upp skyltar. Nya så här röda markeringar i horisonten. Till slut är jag så färdig så jag bara... Jag kommer aldrig att komma upp. Så jag frågar det, så kommer man någonsin upp? Ja, du kommer upp. Och det är värt det. Och då så säger jag så här till den här mannen: vet du vem jag är? Nej, jag tänker inte att jag är en världskändis. Och jag tänkte att min dialekt, för han bar nämligen en röglemussa på sig. Nej, sa jag. Och så förklarade han vem jag var. Så bara, är det du? Sa han. Så började vi prata. Så jag lovade att jag skulle hälsa från honom. Och nu får jag ju göra en riktigt genant sak här. För jag var upp på toppen och vände. Och sen så är det ju lika lång väg tillbaka såklart. Och det är ingen rolig vandring tillbaka. Jag kom ifatt honom igen då. Då började jag prata lite mer med honom. Och då var det så att han är från Laholm. Mm.
Och det är inte meningen att jag ska gissa på namn.
Nej, nej. Och han, och dessutom är det så att han började hålla på Rögle, för det var ju det närmaste laget. Och sen så sa han det: ja, sen är jag ju jämnårig med Kenny Jönsson, så vad ska man göra?
Född 74 alltså. Mm.
Och jag skrev ner allt det här, vår dialog, i min iPhone. Jag var ju helt färdig och sluttade brant ut för. Och nu hittar jag inte anteckningen. Så nu har jag tappat bort namnet.
Ja, det är tungt.
Men det är en hälsning i alla fall. En Rögle, ett Rögle-fan som jag träffade på Kebnekaises väg upp till sydtoppen. Och det var roligt. Dessutom hade han med sig en kvinna i sällskapet. Det var två familjer. Av någon anledning kommer jag ihåg namnet på henne. Så nu vet jag inte om jag ska säga det. Det blir ju jättekonstigt. Men hon hade Leksandströja på sig. Och hon bjöd på choklad, Magda. Från när jag var totalt utsläckt på energi och törst, så säger hon: vill du ha en bit choklad? Det var den bästa biten choklad i hela mitt liv. Och så sa hon bara: ja, vi som håller på Leksand, vi är snälla. Sannoliken. Så kan det gå på en fjälltur. Ni finns överallt, ni Rögle-fans och uppenbarligen Leksands-fans också. Så du som känner igen dig, för du sa till mig att du har lyssnat i kapp alla avsnitt på Rögle-podden. Tack för det. Hör av dig igen så ska jag liksom säga ditt namn. Var det inte Andreas du hette? Eller säger jag fel? Ja, hur som helst, jag är snurrig. Jättekul att träffa dig och Magda också. Och ni andra.
Ja, men du...
Jag skäms för att jag skrev ner det, men jag hittade anteckningen inte kvar. Och mitt minne på namn är katastrofalt.
Ja, men det var ju en historia som hade både lite succé och lite fiasko.
Ja, det kan man säga.
Lite som när jag jobbar med mina.
Jag hade ju lovat den här hälsningen på Twitter, så jag är ju tvungen att dra den nu. Så jag satt här och verkligen slet mitt hår när jag inte hittade anteckningen.
Ja, jag tror han känner sig hälsad till i alla fall.
Ja, men det är kul att ni finns med oss och ja... hela tiden är med och kommenterar och lever med Rögle-podden. Det tål att upprepas igen. Det är för er vi gör det här. Och vi ska försöka hålla igång det här nu, från nu och resten av säsongen.
Vi hoppas det. Nästa vecka rullar ju träningsmatcherna igång. Växjö på borta is nästa torsdag. Första träningsmatchen. Vilket innebär att snabb huvudräkning säger att om vi spelar in detta på onsdag så har vi kanske lite matnyttigt att bjussa på. Så vi får väl se om vi kommer tillbaka.
Ja, det kommer
redan
vi
då.
Det blev ett matigt avsnitt igen som det brukar bli här. Hoppas att ni har haft nöje av det och känner er uppdaterade på läget.
Upp och ni hinner med en tur till Kebnekaise innan nästa avsnitt.
Och jag missade säga en sak. Fast inte om Kebnekaise. Får jag dra en mening från din artikel med Leon Bristedt?
Det är en ännu opublicerad intervju, men det går bra. Den är nog publicerad när detta avsnitt når lyssnarna.
Precis. Nej, det passar egentligen inte in. Men det var, jag studsade ju till när han sa, det var ju så skönt beskrivet av Leon Bristedt angående Cody Curran. Vet du vilken mening jag syftar på?
Ja. Ska du citera den ordagrant?
Nej, jag har inte den, men det handlar om att Leon ungefär sa så här att ja, Cody Currens första månad hos oss var ju katastrofal, ungefär så. Mm. Och sen vet alla hur det gick. Och sen menar han ju då på att utvecklingen kan gå väldigt fort på spelare. Spelare som är i laget och som har kommit in nu också.
Jo, men det kan man ju knyta ihop det hela med att hans resonemang, och det är väl ett intressant resonemang, men om man pratar om att Brittén och Curren är borta och hur ska Rögle kunna ersätta dem, så är ju liksom Leons resonemang att glöm inte liksom att deras två säsonger här har liksom, de har inte varit stjärnor hela tiden, de har varit resor dit liksom. Nu uppstår ett folk utvecklas hela tiden, nu uppstår ett vakuum liksom som andra kommer att växa i. Så att finns kanske ingen ersättare dag ett, men detta har hänt i 100 år och kommer att hända 100 år till.
Så det är så fascinerande med den här hårfina balansen mellan tålamod eller nej, nu är det över. Leon var inne på det att efter 10-12 matcher där så var det nära att det var tack och hej med Cody Curran, och sen blev han tokdominant i hela serien. Så kan det gå.
Så kan det gå.
Nåväl, ha en fortsatt skön vecka. Ta hand om er och njut av livet, så hörs vi snart igen.
Hej! Röglepodden presenteras i stolt samarbete med Vågen Försäkringsbyrå på Östergatan 22 i Ängelholm.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.